Klara syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn från syskonbandet. Klarsyn är programmet du lyssnar på och syskonbandet är Kristna Synskadades förening och det är vi som producerar programmet. Idag så tänkte jag att vi skulle få lyssna på ett samtal om bröd och fiskundret. Vi ska samtala lite kring den bibeltext där Jesus ger mat åt flera tusen personer. Och de som ska prata om det är Eva Nilsson, Eva Frid, Lena Johansson och Tina Strömberg.
Glädjens Herre var en gäst vid vårt bord idag. Gör vår måltid till en fest efter ditt behag. För de gåvor som du ger tackar vi dig nu. Du som hör för en vi ber, prisad vare du.
Amen. Den här skålen vi lagt upp, det är alldeles full och det finns ännu mer. Så det är alltså massor med bröd. Jag ska faktiskt berätta för er att det skedde ett litet bröd under igår. Jo, nej, men det ingick inte i den här beställningen av den här fiskrätten. Men när vi kom och skulle hämta maten så säger han som packar ner att jag har packat ner bröd också, men det var inte meningen. Jag upptäckte sen att det skulle vara till en annan beställning, så ni skulle inte ha bröd. Men ni får det nu i alla fall. Smakade det bra? Mm.
Det var saftigt och gott bröd och precis lagom ugnsbakad lax som är smakrik och välkryddad.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Ja, nu har vi ju svalt fisken och brödet med mera. Och vi tänkte i det här avsnittet av Klarsyn prata om det som också kallas bespisningsundret som Jesus utför. Men för att påminnas lite mer precis så kan vi väl ta och lyssna till att börja med på de här bibelverserna.
Texterna som Sofie kommer att läsa i dagens program kommer från Matteus evangeliet kapitel 14, verserna 15-20 och från Johannes evangeliets sjätte kapitel, verserna 8-10.
Jag läser den här bibeltexten med hjälp av en punktskriftsdisplay till min dator. Displayen är kopplad till min vanliga bärbara dator. Det är därför det kan höras ett litet knäpp i bakgrunden, men förhoppningsvis så tänker man inte på det. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån så de kan köpa sig mat borta i byarna. Jesus svarade: de behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva. De sa: här har vi inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Lämna dem till mig, svarade han. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt sig mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, 12 fulla korgar.
De flesta, oavsett hur insatt man är och van att läsa Bibeln eller inte, så har man hört den här berättelsen. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt hur det till 5000 män plus kvinnor och barn hörde vi här.
Mm. Ja, det vet vi inte hur många de var, men gissningsvis så kan det ha varit upp till, och det är ungefär lika många kvinnor som män, och så har alla 1 eller 2 barn med sig kanske. Och det är ju helt otroligt hur det som från början var väldigt lite mat kan räcka till den här stora folkmassan.
Men jag tänker lite grann i samma banor som jag gjorde förut när vi pratade i ett annat program om vinet, när Jesus förvandlade vatten till vin. För då pratade vi lite om varför han gjorde just det, när det inte handlade om att hjälpa individer utan en stor grupp. vad det var för syfte. Och jag tänker likadant nu, att han ville visa många människor att han var Guds son och att han kunde göra det här. Och att äta är ju lika angenämt som att dricka i lagom mängder kan vara, tänker jag.
Och inte bara angenämt, också livsnödvändigt. Det är ju inte i det här, det vi hörde här, så är det ju inte bara för att, ja men, låt oss äta för att det är ju trevligt. Utan lärjungarna är på Jesus och säger, säg åt dem att gå hem och, eller gå iväg och skaffa sig mat någonstans, för här är ju öde och tomt, här finns ingenting. Så att det var ju också något nödvändigt att de var hungriga, behövde mat. Och där just med det du var inne på här, Eva Nilsson, med att Jesus gör och delar, gör någonting för alla som var där. Alltså just nödvändigheten att få tillfredsställt mättnad i sin hunger. Jag tänker både bokstavligen där, och så kan vi dra det till det symboliska, eller till att Jesus faktiskt delar med sig av sig till oss alla.
Men det är
för att mätta den andliga hungern också. Liksom. Mm.
Men det är också ett bra sätt att sprida information om sig själv, att dela ut mat till en stor grupp av människor.
Mm.
För att alla som var där kommer ju garanterat att prata om den här mannen som såg till att vi blev mätta och glada och nöjda för sina vänner och bekanta och släktingar. Och så kommer fler och vill träffa Jesus sen.
Så börjar med den lilla pojken som kom fram med sina 5 fiskar och 2 bröd, som han hade fått medskickat som matsäck till sig eller något.
En av lärjungarna, Simon Petrus bror, sa: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner i gräset. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner.
Och då tänkte jag, visste Jesus att han skulle komma? För hade han inte kommit, vad hade det hänt då? Hade han fått gå och köpa mat då, eller?
Då hade nog Jesus löst det på något annat sätt.
Ja.
Skapat fiskar ur någon sten på stranden, mm-hmm, eller något sånt där.
Alltså att Guds icke-begränsande, så hade han ju haft möjlighet att lösa det på annat sätt. Men samtidigt visade ju vikten av att vi ställer upp. Alltså att man brukar prata om att vi är Guds händer och fötter. Ja, att vi låter oss användas i positiv bemärkelse.
Alla kan få ett bönesvar, och att ingen är för liten eller för obetydlig för att få det.
Förebilden där, som du säger, att ett barn, förebilden som många gånger lyfts fram, att vi ska vara som barn, och Jesus tar ju många gånger fram barnen.
Ja, och ett barn begränsar ju ofta inte sina tankar heller, att en vuxen kanske skulle tänka att ja, men det går ju inte, jag har ju bara några fiskar och lite bröd här, det är ju ingen idé att jag går och lämnar dem till Jesus, det här hjälper ju inte.
Ja, det var ju precis så lärjungarna gjorde. De ifrågasatte ju att det vi hörde här, det vi läser i texten, så säger, men vi har ju bara, hur ska det här räcker inte, vi har bara. Så, och det är ändå Jesus närmaste polare, liksom, som vid det här laget varit med om väldigt mycket med Jesus. Det är ändå begränsade i det du säger, fantasin eller tron.
Och det är på något sätt väldigt mänskligt att du är lite skeptisk, du är lite, det här går väl ändå inte.
Just det.
Jag litar inte fullt ut. Kasta mig inte ut och litar i blind tro här. Och det håller ju tillbaka mycket.
Tänk om det finns massa tillfällen som det hade kunnat ske saker. Men det gjorde inte det för att vi inte vågade ta fram det lilla vi har. Det kan ju vara det lilla vi har av olika saker. Av förmågor, av ja, men det vi har möjlighet att ge.
Tänk om man bara skulle gå ut helt lös bara så här. Ja, att man kanske inte har någonting till exempel. Det här räcker inte, men man struntar i det. Ja, jag går dit ändå. Det ordnar sig liksom. Jag går in där och allt folk där. Med vad jag har liksom. Utan några som helst sådana här. Det här kommer inte räcka. Eller, som om det skulle räcka. Alltså man får ju ha Gud med i det också. Vad skulle det hända liksom? Om man vänder på sitt livs inställning att det klarar inte det här. Och vända på alltihop. Och tro på att Jesus är där och fixar. Om det nu är så att, att det ska fixas. Alltså. Det är bra. Jag tycker det är bra när barnet gör det. För att det säger ju att man återigen det här tilliten till Gud och Jesus.
Och det visar ju också på Jesus gränslöshet. Att han ser till att alla får bröd och fiskar.
Ja.
Han kunde ju lika gärna sagt att okej, nu får ni gå hem och köpa mat här. Eller nu ger jag lite grann så ni får välja bröd eller fisk. Eller jag ser till att det finns fiskar i vattnet i närheten här så ni får fiska upp dem själva. Varsågoda och sätt igång.
Det händer ju vid andra tillfällen.
Ja.
Sant.
Det där med nätet och där, ja. Som går nästan på att spricka, men en annan historia.
Ja.
Lite. Och han kunde ju ha valt att gjort det bara för sina lärjungar till exempel. Ni har följt med ett tag här, ni är lite utvalda, varsågod, här får ni mat. Och resten ni får titta på och sen får ni gå hem. Utan han såg till att alla fick.
I överflöd.
Mm. Det också. Och jag tänkte att många av lärjungarna var ju fiskare. Vilket säkert var ett ganska vanligt yrke på den tiden. I och med att fisken nog var en del av basfödan. När du bodde nära någon form av vattendrag. Sjö eller hav eller så. Men sen får ju de som senare då blir... gå från lärjungar till apostlar i uppdraget. Nu ska ni gå ut och fiska in nya anhängare till mig. Till den nya religionen, kristendomen då. Och där kommer fisken tillbaka igen. Att du så att säga lägger ut ett mentalt nät för att fånga in personer som kommer till tro.
Det som kristendomen predikar är rättvisa och lika behandling. Det ligger ju till grund till många politiska ideologier och det finns i FNs olika förklaringar. Jag vill återvända till en bok som jag nämnde i ett annat avsnitt, nämligen den här Hedningarnas förgård utav Vibeke Olsson, som handlar om en kvinnas sätt att leva på under romartiden. Då var det revolutionerande att kristendomen kom, just därför att alla människor behandlades lika. Alla fick ligga till bords och äta. Slavar i det romerska riket och fria. Så jag tänker att det här brödundret är ett tecken på det. Att alla är lika mycket värda. Alla har rätt till så mycket man behöver i matväg för att kunna fungera.
Det är ett väldigt viktigt budskap till oss idag. För att det finns människor i världen idag som inte har tillräckligt med mat. Och tillgång till rent vatten heller för den delen. Som vi faktiskt behöver se till att de får den tillgången.
De flesta människor i världen har inte tillräckligt med mat, vatten, hälsovård och bra bostäder.
Så vi skulle behöva agera mer som Jesus och faktiskt dela med oss.
Vi som lever i den rika världen, då kanske vi måste avstå från en del av det som vi har. Och det tror jag att vi kan uppleva som en stor svårighet.
Ja, igen, som pojken i berättelsen, eller i den parallella berättelsen om samma tillfälle som då, om det nu är samma tillfälle, men kan vi anta, och annars är det en liknande situation som tar fram det lilla han har. Han kunde ju inte veta faktiskt att han skulle få igen det. Han överlämnar det. Han säger, jag har det här, ni får det. Han fick ju flerfalt igen, eller hur?
Ja.
Men det var inget han visste när han delade med sig av detta.
Han gjorde det inte med den beräkningen att han skulle få någonting tillbaka.
Precis. Många gånger kan vi ju känna på oss något eller tro någonting så starkt att vi vet. Alltså man kan prata om tro så som att man gissar, men också tro i vetskap. Och då kan ju hans tro ha varit väldigt stark i för sig. Och så kan det ju vara för oss om vi ger av vårt överflöd. Vi ska inte göra det då med baktanken att få igen. Nej. Men vi kan ändå ha den tilliten på något sätt och tro. Och det är ju något som väldigt många vittnar om. Och det går igen. Alltså hur givande det är att ge. Och det kan ju vara av pengar eller materiellt. Men också av tid eller gest eller vänlighet. Jag tänker det kan nog de flesta av oss upplevt.
Ja.
Att det berikar för oss själva. Och det har ju även liksom psykologer och forskning visat att vi mår bra av att ge. Så att vi får ju igen på så många plan.
Det känns ju gott.
Ja, det gör det.
Det känns ju gott inombords att när du gjort någonting snällt och vänligt.
Ja, hjälpa. Ja, det gör det.
Faktiskt. Och speciellt om det har varit en liten uppoffring för dig att ge den här hjälpen. Att du fått lägga några timmar av din tid eller du har fått avstå från en del av dina intjänade pengar eller så. Ännu mer om du åker iväg kanske och jobbar som volontär någonstans eller så. Vilket jag har gjort en gång i mitt liv. Så det är värt att ge och du får saker tillbaka.
På ett jobb som jag hade så var det några studerande. De höll på att läsa till sjuksköterska, tror jag. Och de var på mitt jobb och ville veta vad vi höll på med. Jag berättade vad jag gjorde. Och de tyckte det där var så himla bra så att jag fick blommor av dem sen.
Mm.
Själv tyckte jag ju inte att det var särskilt märkvärdigt. Men det värmde ju att i mig att de tyckte att jag hade gjort en bra insats.
Så att det blir så här snabb respons tillbaka på något sätt, som du inte hade räknat med till och med.
Eller bara det här att hjälpa en granne.
Ja, det är ju väldigt viktigt att hela tiden ha någon slags kompass. Det kommer ju till den gyllene regeln att det jag vill att andra människor ska göra mot mig, gör jag mot dem. Och går vi in med en inställning att vi ska vara snälla, vänliga och hjälpsamma, så skulle ju samhället se helt annorlunda ut om alla hade den inställningen. Då hade vi ju antagligen inte haft lika mycket krig och konflikter och inkomstskillnader och sådär som vi har idag. Och där tror jag att Jesus lyfter ju fram sig själv som ett exempel när han delar med sig överflöd till alla.
Mm.
Och inte bara vissa utvalda som har förtjänat att vara i närheten av honom eller så, utan att det här är till alla som råkar vara där just då. Och sen i det större perspektivet när han delar med sig av sitt eget liv och död och frälsning, och den kommer till oss alla i hela mänskligheten. Det är ju verkligen det yttersta sättet att dela med sig.
Och då, där går det igen och igen med brödet också. Alltså att Jesus liknar sig själv vid bröd i nattvarden, som vi varit inne på i fler program. Ja, men att Jesus jämför sin kropp att vi delar brödet, han delar sig för oss. Men brödet är ju någonting också väldigt... En basföda har varit då, eller är i väldigt många kulturer, än mer än i våran, och har varit, kan vi läsa, att på Bibelns tid så var det väldigt grundläggande i födan.
Även fiskar kommer igen på många ställen i Bibeln. Flera av lärjungarna är fiskare till exempel. Fisken var ju en symbol i den tidiga kyrkan också.
Just det.
Så det var nog inte en slump att det var just fisk som Jesus delade ut i det här undret heller.
Men du tänker på den här fisken som du ritar väldigt enkelt. Det blev en hemlighet mellan de tidiga kristna. Så blev det ett tecken för dem. De kunde rita liksom enkelt i sanden. Visa när det var farligt. När man var förföljd som kristen så kunde man visa för varann att man var en Jesu lärjunge genom fisken som symbol. Sånt här kan ju vara svårt när man inte ser sådana symboler som finns många gånger kanske i kyrkor och sådär. Men som inte är taktila.
Men jag tänkte, vad stod den för? Var det bara det här att det var ett tecken för att man tillhörde samma trossamfund? Eller fanns det någon... För jag har hört det här förut också, att Kristus kan symboliseras i en form av en fisk.
Jag minns inte exakt det där med bokstäverna. På något sätt är det Kristus som också bokstavsmässigt blir... på ursprungsspråket då, någonting med fisken. Det där kan inte jag, men det går ju att slå upp. Eller så, ni någon som lyssnar, kan det där helt säkert. Och då kan du väl skriva en kommentar om det på när vi lägger ut på Facebook. Eller skriva mail till oss, så lär vi oss. Och kanske kan ta upp det igen.
Du har lyssnat till Klarsyn, som produceras av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Om du vill skriva till oss så gör gärna det på adress radio@syskonbandet.se.
Se solen igen.